Välkommen till Växthusets trädgårdspodd för dig som gillar odling och trädgård. Och det här är en podd för dig som är grön på odling eller redan har gröna fingrar. Hösten är den perfekta tiden för att plantera vårblommande lökar. Det finns massor av olika sorters löksväxter och med lite planering kan du njuta av blomningen från tidiga vårvintern ända fram till juli. Idag tänkte vi prata om vilka lökar du kan sätta på hösten, hur du gör, och så har vi fått in en hel del frågor om just lökplantering och planering. Jag heter Linda Sandström och är marknadschef på Växthuset. Med mig har jag mina odlande kollegor
Karin Runge, ansvarig för digitala medier,
och Lena Ljungqvist, VD och grundare av bolaget. Ja, idag sitter vi inomhus.
Ja, det är en väldigt storm nästan utomhus, så det känns skönt att sitta här inne. Kan vi titta på när löven far förbi fönstren?
Ja, precis.
Ja, vilken skillnad mot när vi såg sist.
Ja, verkligen.
Då kändes det fortfarande som det var sommar och nu är det höst.
Nu är det höst.
Mm. Ja, precis. Ja, fortfarande lite varmt, tack och lov, men mörkret smyger på.
Det gör det. Vi vill passa på att meddela också att vi har lite tassande ljud här emellanåt, och det kommer ifrån två stycken hundar som är med oss idag. Även om det är höst och mörkt och man kan tycka att det börjar bli lite tråkigt, så är det här perfekta tiden för att planera för en fantastisk vår.
Mm.
Så att idag ska vi prata om lökar och plantering.
Ja, det är ju helt otroligt vilken blomsterprakt det sitter eller finns i dessa enkla, simpla, lite, några är väldigt vackra, men många ser lite anspråkslösa ut när man tittar på dem i påsen eller så. Men den blomsterprakt som kommer av en lök, det är någonting som man bara måste ha i sin trädgård eller på sin balkong. Och det går ju faktiskt också att driva vissa lökar inomhus för den som inte har andra möjligheter.
Jag tänker också framförallt att det är ju inte så mycket annan färg så tidigt på våren.
Nej.
Och det här skapar ju verkligen en
färgbomb.
Färgbomb. Ja. Nu sätter vi igång nya säsongen. Ja. Liksom. Ja, det känns...
Det är det som är så härligt när man ska plantera lök också. Att man vet att jag gör det här nu när det är mörkt och grått och kallt, och så i vår kommer jag belönas med det här.
Men sen är det också jätteviktigt, särskilt krokus, snödroppar, de här tidigt blommande lökväxterna, för pollinerare.
Ja.
Det behövs ju att fylla ut. Så att där är en tanke på den biologiska mångfalden också viktig.
Verkligen.
Mm. Mm.
Men vilka lökar är det egentligen vi planterar på hösten?
Ja, det är ju en jättebra fråga egentligen, för det finns ju lökar. Vi brukar ju säga höstlök och vårlök och vad är vad liksom. Men om vi säger att höstlök är de man planterar på hösten som blommar på våren. Jag tror man kan definiera det så. Vi brukar liksom bli lite förvirrade själva här.
Förvirring, den har jag varit med om också. Ja. Är det höstlök för att den blommar på hösten, eller är det...
Ja. Är det för att man sätter den på hösten och... Ja.
Ja, vi säger att det är så. Höstlök är den man planterar på hösten.
Ja, och den blommar till våren.
Och blommar på våren och lite grann in på sommaren.
Mm.
Ja, men vilka är det? Ja, det är ju tulpaner. Det är narcisser, och där är väl kanske påskliljan den som är mest känd. Men det finns ju massor med olika narcisser. Skilla, det finns kungssängslilja. Våriris,
pärlhyacinter,
krokus, ja.
Och kejsarkronan.
Kejsarkronan, den ståtliga. Honungslök. Mm. Ja, det finns ett antal som man sätter på hösten som boar in sig där och skjuter blomstänglar sen.
Varför ska man sätta dem på hösten? Vad är det som, varför behöver de det?
Ja, det är deras livscykel. De, om vi går då, hoppar framåt i tiden, de blommar ju och sen vissnar de ner på våren eller försommaren ofta. Och sen tar in ny energi, de som blommar om, och så vilar de för att ta fart nästa vår. Så att det är en del av deras naturliga livscykel. Mm. Det är mest naturligt att plantera dem på hösten. Och av praktiska skäl också att man gräver upp dem. De är torra och de kan transporteras enkelt och så vidare. Så det är ju egentligen orsaken.
Mm. Men gäller det samma planteringstid för alla lökar på hösten? Eller ska man plantera på olika tid?
Ja, alltså man kan ju egentligen nästan plantera allting samtidigt. Men om man ska vara mera korrekt eller vad man ska säga, så är det ju bättre för små lökar ofta att planteras lite tidigare. Särskilt snödroppar vill man gärna plantera så fort som möjligt. Tulpaner, de kan man faktiskt plantera till och med efter frosten har satt sig i kärlen helt enkelt. Och anledningen till det är egentligen att den löken är lite mer känslig för svampangrepp och mögel och så, som kan hinna bildas om det är fortfarande varmt i marken. Men generellt sett så brukar det inte det vara något problem. Men det kan ju vara kul att veta om man har glömt att plantera sina tulpanlökar att det är bara att ta fram spettet. Ja, men det är inget problem. Helt enkelt. Mm. Nej.
Och om jag då har, om man kan plantera tulpaner så sent, om jag får hem en påse lök och så kan jag inte plantera den.
Du tänker på hur du förvarar den innan precis, du kan plantera.
För en sak att jag kanske har glömt bort en påse lök, det kan ha hänt. ja. Och då har jag
Är man ju ofta tidig på att beställa för att man vill ha sin favoritsort innan den är slut.
Exakt.
Också. Men då behöver man ju ha den hemma tills det är dags.
De ska ju förvaras svalt gärna så att de inte börjar gro. Det är väl det enklaste tipset. Egentligen tulpanlökar kan förvaras i rumstemperatur för de kommer inte gro, men många utav mindre lökarna kan sätta fart och gro.
Kylskåp, är det...
Kylskåp är alldeles utmärkt. Då kan man inte göra fel.
Mm.
Bättre det än att de ligger i rumstemperatur och börjar spira och gro. Eller bli lite mjuka och liksom... Nej, men då kylskåp i så fall.
Mm.
Men ett par veckor är inget problem. Det kan de ju ligga och vänta.
Ja, vad bra. Mm. Då är det lugnt. Och hur är det med allium då? Jag har hört att de ska planteras så tidigt som möjligt.
Ja, men de är en av de sorters lökar som gärna får etablera sig, som man brukar säga. Liksom slå rot kan man kalla det för på växtplatsen. Så det är bra om det är lite varmt i jorden fortfarande när man planterar dem. Så gärna så tidigt som möjligt. Lökarna för höstplantering blir ju oftast inte tillgängliga förrän någon gång i september. Så det är väl bara att göra det så fort man får tillgång till dem. Men det är ju inte för sent i oktober heller.
Nej, jag tror jag satte mina i slutet på oktober där någon gång förra året. Och det blev...
De var ju jättefina.
Ja, så det, det funkar. Men...
Det är väl liksom för att vara lite mer på den säkra sidan.
Mm. Mm.
Ja, men då om vi kommer till själva planteringen. Vad ska jag tänka på när jag ska plantera min lök?
Ja, det är väl...
Finns det några generella råd?
Ja, men dels läget. Och där är det ju lite olika. Många smålökar, de förvildas ju och kanske vill ha lite fuktigt så att de inte torkar ut helt. Och de kan ju stå lite i skugga. För på våren när de blommar tidigt så finns det ju inga löv. Och då kan man ju utnyttja den platsen. För sen när det blir lite mer skuggigt där, då göms de ju liksom i grönskan på ett annat sätt. Det är ju inte alltid som bladen är det snyggaste på dessa växter. De behöver ju sitta kvar för att skapa kraft till löken för nyblomning. Så läget, men tulpaner generellt vill ju ha väldigt soligt och torrt. Så därför får man ju tänka att vill man ha dem återblommande så ska man ju plantera dem väldigt soligt och lite nästan kargt eller sandigt så. Sen är det ju trevligt, tycker jag, viktigaste nästan av allt, det är ju att man planterar lökväxterna på en plats där man ser dem ofta. På gångvägen in till huset eller att man ser dem från fönstret eller vid uteplatsen så att de verkligen, ja, man får ut så mycket som möjligt av dem. Det tycker jag väl egentligen är det allra viktigaste, för det är ju lite tokigt att plantera dem i ett hörn långt bort där man aldrig är. Men om man har många så kan man ju naturligtvis plantera där också. För det är ju trevligt om man har möjlighet att ha många, och många kanske olika sorters tulpaner eller narcisser och alla möjliga lökväxter för att göra fina buketter också. Det är ju en fantastisk möjlighet. Så det är väl det. Men sen när det gäller jordmån så är det ju generellt så att ingen lök trivs där det är fuktigt, alltså blött. Fuktigt kan man inte säga, okej, men blött, det får inte stå vatten kvar. Så om det är väldigt lerigt eller så måste man gräva bort och förbättra jorden. Fylla på med mullrik jord och kanske lite sand. Det är mycket sand i de jordar som man odlar de här lökarna i nere i Holland. Och det är ju typiskt väldränerat med om det är mycket sand. Så det är väl en sak. Och sen när det gäller vilket djup man ska sätta dem på. Det står ju på påsen eller på beskrivningen på hemsidan eller så. Men tumregel, mindre lökar, 3-4 gånger djupet av sin storlek. Och när det gäller tulpaner och större lökar, 2-3 gånger lökens storlek då. Det är väl ett grundregel. Men också så är det bättre att sätta dem lite för djupt än för grunt.
Du sa förut att, nämnde de här med tulpaner, att om man vill att de ska blomma om, blommar inte alla tulpaner om?
Nej, det där är ju ett jobbigt ämne, ja. Tycker jag. Man vill ju, den här fina som jag köpte vill jag ju ska blomma i evigheter.
Jag tänker att vi har fått in väldigt mycket, det är många som undrar det nu. Vilka tulpaner ska jag ha som blommar om? Och kan det ha att göra med att dels att man vill få ett effektivare trädgårdsarbete, att man inte behöver göra om varje år, men också ur hållbarhetssynpunkt.
Ja, absolut.
Att man, det här med transporter av alla lökar och att man, liksom, man har något som håller.
Jo, men det, om vi tar tulpaner och börjar där. Tulpanerna kommer ju ursprungligen från bergstrakterna, kan man säga, i Turkiet, där det är väldigt kargt, som jag sa, och det är, kan vara väldigt varmt och hett på sommaren, där man säger att lökarna bakas. Sen har det ju korsats alla möjliga varianter, och ju mer kanske korsade och förädlade de här tulpanerna är, desto längre ifrån sin hemvist har de ju kommit, så att deras egenskaper har ju förändrats, och många moderna sorter är ju kanske mer utvecklade för att odlas som en ettårig växt som man använder i, som snittblomma helt enkelt. Så de har ju svårt att övervintra och blomma igen. Men dels så ska man ju inte ge upp. Jag kan ju bara berätta en händelse här i min trädgård. Jag köpte en lite speciell sort som heter Ice Cream, som är väldigt, väldigt dubbel, och så det ser ut som en glass med röd ytterkant och en vit grädde på toppen. Jag tror jag satte 3 lökar eller någonting sånt för många år sedan, och den blommade jättefint, och sen så kom den upp nästa år lite fjösigt sådär, bara lite grann, och jag tänkte det är en sån lök som inte kommer tillbaka, och det såg vi kanske några blad något år senare, och så jag brydde mig inte så mycket mer om det. Men sen 3-4-5 år senare så var det plötsligt tulpaner där igen. De var inte exakt likadana som de första, men det var rejäla tulpaner, så att uppenbarligen så har några av sidolökarna vuxit till sig och kommit tillbaka. Så man ska aldrig säga aldrig. Och det är en trevlig bonus. Men generellt då så gäller det som sagt att det finns många nya förädlade lökar som inte blommar om, och man delar in dem i 15 olika grupper, och av dem så säger man generellt att det är 7 eller 8 grupper som är perenna, och det betyder, perenna betyder att de återkommer relativt enkelt, men det finns ju ingen garanti. Och jag tror du, Karin, du skrev ner så att vi kommer ihåg exakt vilka de här grupperna är utan att staka oss.
Precis, det är Viridiflora tulpanerna, Darwin-hybrider, Fusteriana, botaniska tulpaner, liljeblommande sorter och Kaufmania. Och Greggi.
Ja, och de tulpanerna i de grupperna, de har mycket större sannolikhet att blomma om, och många gör det väldigt troget och i åratal. Men det kräver också lite grann när man tänker på hur man och var man planterar dem, som sagt var. Det är ju viktigt att de har väldränerat, men också är det viktigt att de får ordentligt med näring, så att de kan återbilda växtkraften, och då kan man antingen gödsla samtidigt som man planterar på hösten med blodmjöl till exempel, eller så vattengödslar man precis efter blomningen innan bladen har vissnat tillbaka, så får den näring ner till löken. Och en annan viktig sak är ju, och närmast ett krav, det är ju att man klipper bort överblommade blommor så att de inte ödslar kraft på att sätta frö. För det tar energi från löken också. Och det kan man ju då göra på alla tulpaner, och så får man väl hoppas liksom, för även de här som inte är med på listan kan komma tillbaka, och det är ju sidolökar som bildas, som växer upp och blommar igen.
Jag tänkte på det här med att klippa av blomstängen eller innan den bildat frödare. Ja. Jag gjorde ju det i våras när de hade blommat över. Och dagen efter så blev jag först förbannad, för jag trodde att rådjuren hade varit där och käkat.
Har du glömt att du hade klippt dem?
Men då kommer jag att tänka på, för det får vi också frågor om.
Vad roligt!
Vilka blomsterlökar som rådjuren ratar. Ja. Vilka är det de inte tycker om? För det är många som inte har stängsel, till exempel.
Till exempel du, ja.
Ja, och harar, alltså den typen av vänner vi får besöka våra trädgårdar som kanske äter upp lite för mycket.
Ja, men det är väl också viktigt. Ja, men då har vi ju till exempel narcisser. De är inte särskilt populära hos någon av de här. Och sen...
Allium har vi också.
Ja, men allium, exakt. Mm. Jag har aldrig hört talas om att någon går på dem.
Nej, inte.
Nej.
Nej, jag hade en som var och smakade på, men det satt kvar halva blomman där.
Ja.
Men det, de gillade inte det. Men det var nytt i min trädgård också, så de måste ju få provsmaka lite.
Ja.
Det har faktiskt också varit med om att de smakade på en, men de andra har de faktiskt lämnat kvar av just allium.
Ja. Däremot tulpaner. Jag satte 47 stycken nya tulpanlökar i min nya rabatt. Mm. Och 3 fick jag behålla. Mm.
Ja,
det är samma. Samma hos mig. Det är så många som kommer in där och vill mumsa i sig. Jag satsar på andra lökar.
Vad är ert bästa tips annars för att undvika rådjuren? Jag har ju satt upp ett sånt där skyddsnät runt min rabatt som knappt syns då på avstånd. Mm. Men rådjur och vilda djur ser det här ju. Så de går ju inte in i
trösslar. Man kan ha fårull, blodmjöl.
Jag brukar spraya med trikogarden.
Trikogarden, precis. Det som är det är ju att man måste fylla på.
Mm.
Ganska regelbundet.
Jag har hört ett tips också. Om man har tulpanlökarna längre in på tomten. Och det här gäller ju andra växter också som rådjur brukar tycka om. Att man planterar någonting de inte tycker om längst
tomtgränsen. Som en kant.
Ja. Ja. För då vet de redan där att här inne finns det nog ingenting.
Ja, fast de är inte dumma.
De lär sig efter ett tag. Det vet man.
Nej, men nu har jag ritat ner här lite grann vilka övriga sorter är. Jag blev lite ställd. Men allium, hyacinter, snödropp, påsklilja, alltså narcisser av alla de slag, perljacinter, irisar och kungsängsliljan till exempel. Även vad sa vi?
Kejsarkronan.
Den har jag inte sett att de går på.
Den doftar ju väldigt speciellt.
Mm.
Så det känns ju också som att de här som luktar lite mer, eller doftar, på vad man tycker om det.
Ja.
Det är i alla fall i min trädgård så funkar det att de som luktar snedstreckt doftar lite mer distinkt. Det gillar de inte.
Mm. Det kan det vara olika vad de attraheras av.
Så kan det också vara, och kanske olika år också beroende på hur mycket annan mat det finns.
Hur mycket annat det finns, vad grannen har.
Ja.
Beroende på vad grannen har. Om de har godare.
Ja, godare för annars i de häcken.
Ja. Ja. Ja, men precis, det är ju ett dilemma tyvärr. Men åter tillbaka, se till att gödsla, för då säkerställer du, eller har du större chans att löken blommar om, klippa av blomstängeln och sen så låter du bladen vissna ner ordentligt innan du klipper av dem. För det är en del i processen att återskapa näring i löken.
Nu har vi pratat mycket om att plantera ute i trädgården i rabatten och sådär. Man kan ju faktiskt plantera i kruka också. Man vill ha nära entrén och så. Och då är en fråga som vi har fått in där. Någon som undrar, vad är en löklasagne?
Mm.
Det låter gott.
Det låter gott.
Det låter gott.
Ja, men det är gött för ögat. Eller vad säger man? Det är ju en fantastisk, ska vi kalla det för teknik. Där man lägger flera lager av lökar i en kruka där man tar de större lökarna som blommar senast i botten och sen så kan man bygga på varv efter varv med de lökarna som blommar senast. Och du kan tulpaner, du kan blanda med narcisser, du kan ha irisar, du kan ha perljacinter, snödroppar på toppen. Och det här, det får plats, man kan knö in, så här kan man verkligen fylla varje lag. Och det behöver inte vara jättemycket jord emellan lagren heller. Så att du kan
hur ska man tänka med krukstorleken då?
Ja, alltså det är bra om den är lite djup. Så att du får, jag menar, med större djup kan du göra fler lager och så att du bottnar med väldränerad jord med gärna lite sand och så. Det måste det vara hål i botten om du kommer ha den ute så att det regnar eller blir snö i den. För att annars så ruttnar ju lökarna. Men här är det egentligen bara att ösa på och jag tänker att man kan ha olika färger på tulpaner som kommer lite olika tid och lite olika höjd och man kan göra massor massor med häftiga saker. Och det är perfekt för att bara få en färgexplosion utanför entrén eller på terrassen.
Som sköter sig själv lite över...
Ja, den behöver man inte göra mycket med. Du planterar, vattnar...
Du behöver inte plantera något nytt menar jag, utan det kommer ju upp...
Ja, liksom. Den
först
är
på. Lite blått med pärliga sinter och vitt med snödroppar. Och sen när de har blommat över så kommer det gula det narcisser och... Och sen några praktfulla tulpaner i maj där någon gång.
Underbar tanke att man gör ett jobb nu, även där i en kruka. Inte jättestor insats och sen så får man njuta hela
så
våren.
Så har du 3-4 planteringar hela våren som väntar sig själv. Liksom.
Ja, det måste ju passa perfekt också för en balkong.
Ja, gud ja.
Balkong och terrass som är...
Ja. Ja, om man inte har så mycket plats så kan man kanske unna sig ett par krukor med lite olika lökar.
Mm.
Ja.
En annan fråga vi har fått in är ju om man måste vänta på... Ja, men det här med att bladen ska vissna, det ser ju lite tråkigt ut. Mm. Måste man vänta på att hela växten, hela löken blommar, eller vissnar ner innan man tar bort den, eller hur gör man?
Jo, men då har jag 2 svar egentligen. Det ena är det en lök du förväntar dig, eller med stor sannolikhet som kommer att blomma om, då bör du vänta. För att låter de inte vissna ner, då försämras ju oddsen. Annars så kan du ju faktiskt gräva upp det. Men jag tänker att det här är någonting man ska fundera över när man designar sin plantering lite grann. Att man planterar lökarna bland växter som kommer att växa upp och dölja de här löven. Så att, bladen. Så att de egentligen inte syns. Det finns ju väldigt många mer eller mindre höga buskiga växter, nävor. Det är fantastiskt. Mm. Jag har själv en plantering med en massa olika liljeblommande tulpaner som har kommit upp år efter år efter år. De är fantastiska. Och runt om så har jag nävor helt enkelt. Kuddväxande näv, spansk näva och massa med olika sorters nävor. Så de döljs där under innan de har vissnat ner. Så det är väl en tanke. Annars så finns det ju... Man kan ju alltså plantera lökarna i lökkorgar. Så att man sätter ner lökarna i den här sådana korgen och sen så gräver man ner hela korgen. Och sen när de har blommat över så kan man gräva upp korgen och ställa på ett, i skugga, i skyddat läge. Så att de får vissna ner och torka. Så planterar man om dem sen.
Jag har fått en fråga här från en person som har haft jättemånga påskliljor som har kommit år efter år. Och nu kommer de inte längre. Vad kan det bero på?
Ja, det kan väl finnas flera orsaker. Det kan ju vara någon liten mus som har trömmat igen. Sånt händer ju. Men det är narcisser som de tillhör. Bildar jättemycket sidolökar hela tiden. Och efter några år så kan det bli alldeles för trångt. Det blir, liksom, finns ingen jord kanske alls utan det är bara en massa lökar. Så där är ju ett tips att när bladen vissnar ner så gräver man helt enkelt upp dem. Drar försiktigt isär de här lökarna från varandra och sprider ut dem lite mera. Och då kanske det tar något år innan det blir riktigt den blomsterprakten igen. Men då ska de börja komma tillbaka.
Så då får man alltså många fler.
Då får man många fler.
Det är ju fantastiskt.
Ja, det är jättemysigt. Samma sak gäller ju med pärliga sinter och snödroppar också. Inte kanske så mycket att de nödvändigtvis slutar blomma. Men det kan bli lite mindre blomning när det blir väldigt många. För de sätter jättemycket små sidolökar. Bulblets. Bulblets som heter på engelska, det låter så gulligt. Ja. Så att där kan det vara idé ibland när det blir tjocka ruggar eller vad man ska säga. Så när de har vissnat tillbaka så gräver man upp och delar och så kan man sätta på andra ställen också. Så får man lika många kvar. Det här är liksom evighetsmaskin.
Helt underbart.
Ja.
Vi har en till fråga om det är någon som har verkar fått mögel på sina lökar. Jag kan tänka mig att det är rätt hänt om man väntar med att plantera ner dem till exempel. Eller man har haft dem för varmt.
Mm.
Kan man plantera dem ändå?
Ja, kanske. Eller sannolikt kan man göra det. Jag har ju varit nere i tulpanlagren nere i Holland och ser hur noga de är med ventilation och vädring och rätt luftfuktighet och allting. Och där såg jag ju inte en möglig lök kan jag ju säga. Så det finns ju en teknik för det här. Men precis som du säger, när de väl är stoppade i påsen och så har man dem hemma och ligger och skrotar någonstans. Då är det klart att det kan komma någon mögel, för det är ju organiskt material. Och svaret är att man ska ju... Alltså om möglet bara är ytligt, det är väl det jag ska säga. Eller väldigt grunt i själva löken, då... Är det ytligt så kanske man kan till och med putsa bara bort det. Annars kan man försöka skrapa bort det. Och är det liksom inte något angrepp så, som sitter kvar på löken, då ska det inte vara någon skada skedd. Men jag tycker att man ska ju skrapa eller putsa bort det innan man planterar. För det finns ju risk annars att med fukten och värmen som blir i jorden att det blir värre. Men det finns ju andra lökar och knölar som sätter upp på hösten som naturligtvis kan bli dåliga. Att de är för mjuka och så. Jag tänker, om den inte ser helt fördärvad ut så är det ju bara plantera. Det är ju bara chansa. Det är synd att slänga bort någonting som kanske blir. Man ska inte vara för kinkig där, tänker jag. Mm. Utan det är väl stor sannolikhet. Om man inte ser att det här är helt, så är det bara att prova.
Mm.
Och om det går att försiktigt ta bort delar då. Men ja, om den är lite mjuk och så, det kanske är sämre sannolikhet. Men man kan ändå alltid försöka.
Nu närmar vi oss jul och då är det ju väldigt mycket lökar som vi har hemma och inne. Är det samma sort? Alltså, tänk hyacinter som man driver upp till jul och hyacinter som jag sätter i backen nu för de ska blomma i vår. De här jultulpanerna som finns till exempel.
Mm.
Alltså, vad är för skillnad?
Är det någon skillnad?
Ja,
men det är det ju. Grejen är att de är preparerade som man brukar säga. De är köldbehandlade för att ställa om klockan helt enkelt. Om man köper en hyacint så behöver man veta om den är driven för att planteras till jul. Eller om det är en som ska sättas ut för att blomma i vår. Och det framgår på beskrivningen av tulpanen. Så det är helt enkelt det de är. Men sen vill jag också slå ett slag för att tulpaner kanske, men hyacinter definitivt som man driver inne på julen ska man absolut spara och sätta ut i trädgården. För de blommar där år efter år efter år.
Blommar de då redan samma vår man sätter ut?
Ja, det har det gjort för mig.
Mm.
Kanske inte gör det för alla. Men, och blomman är inte sådär tjock och jättemäktig, men den är väldigt vacker. Den är lite glesare, men den är väldigt fin, tycker jag. Och jag har sådana här runt om i trädgården, för jag sparar och gräver ner så fort det går. Jag sparar dem då så svalt jag kan utan att det är frostigt, liksom, när de har vissnat ner. Jag låter dem vissna ner först och så gömmer jag dem någonstans där det är svalt. Det måste man göra.
Kan man preparera dem själv om man inte har köpt en julblommande eller man ska säga?
Jag antar det. Jag har inte försökt själv. Men,
för då handlar det ju om att kylbehandla löken innan.
Ja.
Det handlar om tid innan man ska plantera den.
Men det är lite samma princip som amaryllisen.
Just det.
Som om man sparar den. Alltså den kan ju blomma, om man har en amaryllis hemma till jul så sparar man den så kan ju den blomma mitt i sommaren. Det kan den ju göra, för det är väl kanske mer naturligt för den. De drivs ju då och köldbehandlas för att kunna drivas upp lagom till att blomma jul, nyår eller så. Men om man sparar den så kan man ju ta in den i god tid. Det är väl lite sent nu då, eller det är väl kanske lagom tid att ta in den, lägga i kyl, skära ner bladen. Lägger i kylskåp 5-6 veckor och sen tar fram den och sätter fart igen, planterar den och hoppas att den blommar någonstans till jul. Det är jätteroligt att kunna spara och få fler och fler och fler amaryllisar.
Vi har ju en artikel för dig som undrar när det är dags att börja driva på jullökar.
Just det.
Så tidtabell. För jullökar.
Ja, något sånt.
För att driva jullökar hittar ni i våran faktabank.
Mm. Där finns det ju många veckor innan man vill ha blomningen som man ska sätta igång.
Mm, precis.
Det kan ju vara en... Men det är ju inte höstlök, det är jullök.
Det är jullök, men vi tog med den här på sidan av.
Precis, ja. Ja, men de planterar vi ju också nästan nu i varje fall. Kanske slutet på oktober här, amaryllisarna.
Ja, jag ska följa den där så, eller säger man, planteringsschemat slaviskt med min amaryllislök som jag har fått hem nu.
Mm.
Det ska bli jättespännande att se.
Jag brukar vara för sent ute,
ja.
Men jag har jättefin blomning i januari, februari.
Det hade jag med förra året. Jag tror att det var mars hade en jättefin vit amaryllis där i fönstret.
Men det är ju härligt på våren också.
Ja, det är jättefint. Den är väl vacker nära när den blommar.
Ja, min granne kom över här i somras. Det var verkligen mitt i sommaren. Och så kom in i mitt, och så gick jag in i hans växthus och då hade han sparat 5-6 så här rejäla knallröda julamaryllis, ni vet, de här klassiska, och det blommade. Så han tog in det och hade som snitt inne.
Ja, men
det var jättefint. Det var liksom bland på tomater, och så kom det amaryllis. Läckert.
Ja, men det är härligt. All växtlighet är ju fantastiskt.
Ja.
Jag tänker på en sak man kan göra efter nyår eller januari, februari, beroende på hur, var man bor och hur vintern är. Så när man ser att det börjar sticka upp lite grönt från snödroppar, pärlhyacinter eller ja, egentligen de flesta lökväxter, men de tidiga kan ju vara skojigt att driva på. Så om det går så kan man gräva upp dem och sätta dem i en liten kruka och driva på inne för att få ännu tidigare blomning. En liten mysig. Mysig kruka med och hälsa våren. Det kan man faktiskt göra, och de kan man ju sen då sätta ut igen när de har blommat över. För de här pärlhyacinter, snödropparna, de är lite tåligare att hantera på det sättet.
Ja, men det är ju helt enkelt så att nu går vi ju mot vintern. Det är helt ofrånkomligt. Det är höst, det är snart vintern här, och det är så härligt att tänka att de här små, små, små lökarna, eller ibland stora som vi sätter ner, kommer ge all den här utdelningen sen i vår. Även om det känns motigt att gå ut i lite, kanske duggregn och blåst som idag,
ja.
Så vet man att det är, man har något gott att vänta på
det
i år.
Det är värt, det är värt. Ja, absolut. Och sen så när man har kurat där ute, duckat i snålblåsten, så går man in och så tar man en mysig kopp te.
Ja.
Och så göttar man sig åt och drömmer framåt om vårens fina blomning.
Ja.
Det är väl härligt.
Underbart.
Det är underbart.
Ja. Mm. Då står man sig.
Ja,
då står man sig.
Har du mer frågor om olika typer av blomsterlökar, så har vi ju massor av artiklar i vår faktabank på våra sidor med tips och råd. Du hittar där planteringsråd bland annat av tulpaner, allium, narcisser, krokus, snödroppar. Ja, alla de här fantastiska lökarna. Så med det tackar vi för oss.
Tack för idag.
Så ses vi snart igen.
Det gör vi.
Hej då.